vill från Kerstins mitt håll önska Guds välsignelse över församlingen som ju har kommit till. Underbart. Och det behövs många församlingar. Det behövs många kristna grupper och gemenskaper för att täcka det stora behovet som vi har i Sverige. Och det finns ju naturligtvis också här i Linköping. Så vill jag också tacka för välkomnandet och förtroendet att få predika den här högtidshelgen och här på eftermiddagen idag. Det här med predikan, det har ju, ja, det är ju inte alltid så där enkelt precis, och ibland så är det en del som predikar ofta och andra predikar inte så ofta. Ni har säkert hört om de där två kända teologerna som var goda vänner med varandra och skämtade ofta. Det är inget ovanligt med präster och predikanter och pastorer och teologer, utan att de skämtar. Och vid ett tillfälle så sa, var de inne på frestelser. Och den ene sa, när jag predikar bra, då kommer frestaren och säger till mig att du predikade förträffligt idag. Kollegan sa, då frestas inte du ofta, det förstår jag. Och så kan det faktiskt vara. Ämnet för min förkunnelse idag är ju, vad ska man predika? Och då vill jag på en gång säga att det har ingenting med yeah man, liksom typ att det bara handlar om män. Vad ska man predika? Utan här kan både män och kvinnor predika Guds ord, va? Ni är med på det. Nu har jag en text, en predikotext ur Jesaja kapitel 40. Och så här, så lämnar jag mig i dina händer för förkunnelsen, att det blir ditt ord och att det är den heliga andes verkan som finns med i detta. Jag ber om smörjelse och jag ber att smörjelsen ska vinna här i eftermiddag, Herre. Halleluja. Ske så för ditt namns skull. Amen. Då läser jag Jesaja 40, verserna 1-8. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut. Att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör någon säger predika, och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torka, blomster vissna. När Herrens ande blåser på det, ja, folket är gräs. Gräs torka bort, blomster vissna, men vår Guds ord förblir i evighet. Amen. Jesaja, som levde och verkade som Guds profet, som Guds språkrör, som ett eko av det Gud ville ha sagt på 700-talet före Kristus. Han var jude, han var israelit. Judar och israeliter var ett av Guds särskilt utvalt folk som på den här tiden hade i uppgift att stå till Guds förfogande. Och det ska de ju egentligen göra idag också. Och då mitt ibland kringboende hedniska folk av olika slag, som till exempel kananéer, amalekiter, moabiter och filisteer, skulle de göra tjänst för Gud. Inte bara så att säga i ett tempel eller synagoga, utan det skulle vara i vardagen, när som helst och överallt. Det var alltså till detta Guds folk som Jesaja profeterade, eller som i texten här tänkte på när han ställde frågan, vad ska jag predika? Och fick av Gud svaret, trösta, trösta mitt folk. Trösten som Jesaja skulle ge i sin predikan hade sin grund i att folket hade gjort något före, innan de fick trösten. Nämligen en riktig omvändelse från synd, från brott mot Gud, från avfällighet och gensrävighet
Då skulle trösten komma. Hör från vers 2 i texten. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda, eller domen, är slut. Att dess missgärning är försonad och att de har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Således, judafolket skulle inte tröstas av Gud mitt under det att de levde efter sina egna begär. Typ att de fick uppmuntran till att leva vidare i ett orättfärdigt tillstånd. Nej, trösten kom först efter folkets omvändelse till Gud. Så när Jesaja får höra av Gud att han ska tala ljuvligt till Jerusalem, då var det därför att de på många sätt, att det kostade oerhört mycket på många sätt att vara ett omvänt folk till Gud. Då behöver man tröst, man behöver uppmuntran, man behöver höra ljuvliga ord från Gud när det är lidande och kamp och svårigheter för att man är en troende. Judafolket skulle alltså mitt i en värld full av avoghet mot Gud gå mot strömmen och tjäna honom. Gå rätt emot vinden alltså. Mitt ibland de omgivande hedniska folken där så skulle de stå till Guds förfogande som ett av honom utvalt helgat folk. Som alltså har gått vid sidan om, ställt sig vid sidan om det vanliga och ställt sig till Guds förfogande. Avskilt för Herrens räkning. En sådan handling gjorde riktigt ont. Medför ett högt lidande, innebar en slags tung sorg många gånger. Väckelsen till omvändelsen man varit med om skulle man ju leva kvar i. Det var bara inte en engångsföreteelse och sen var det bra med det. Utan man skulle leva kvar i det med de konsekvenser av ett helgat liv som det medförde och det betydande motstånd som de skulle möta. Om vi flyttar över från den judiska gudstron här i, om vi tänker gamla förbundet och gamla testamentet, till den kristna tron, till nya förbundet och Bibelns nya testamente och Jesusfolket både bland judar och hedningar, då gäller egentligen samma verklighet och samma gudomliga hållning till vad synd är. Som sagt, Martin Luther, han fick en gång frågan av en ung präst: vad ska jag predika? Martin svarade: predika texter som driver Kristus. Och vad handlar djupast sett Jesu Kristi gärning om? Jo, det framgår exempelvis klart av Matteus 1:21, där det heter: hon, jungfrun alltså, ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Pang alltså, rätt på. Klart och tydligt. Det är vad det handlar om. Frestelserna till brott mot Gud, mot hans vilja, de är en realitet. Synden lurar vid dörren. Fienden är verkligen inte långt borta. Avfälligheten kan vara nära. Den som står må se till så att han inte faller. Och då menar jag inte, kan jag åka med barnen till Liseberg eller kan jag göra något annat roligt? Det var ju en församlingsmedlem som frågade sin pastor i tillfälle: är det synd att spela golf på söndagar? Pastorns svar blev: med tanke på hur din golftalang är så är det synd vilken dag du än spelar. Ja, så det är viktigt vad vi vet vad det handlar om. Nu ska jag läsa två bibeltexter till. Lukas 1 och 2 kommer jag använda mig utav. Jag börjar med Lukas 1, 76-79. Och då heter det där: och du barn skall kallas den högstes profet. Alltså det är ju ställt här till Johannes, Johannes döparen. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning. Att deras synder är förlåtna. För vår folks, Guds inliga kärleks skull, i kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss. För att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Det är klara besked. Och jag läser också från andra kapitlet, vers 25. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud. Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Och Linköping är med i detta, vad jag förstår. Älvängen med. Tack och lov för det. Mm. Och jag tänker också på vad vi läser i Johannes 1:29. Nästa dag, och då var det Johannes döparen, som av Jesus, eller som blev kallad en högstes profet. Han står där och håller igång med dopförrättningar. Och så får han se Jesus komma. Och då säger han, där är Guds lam som bär bort Sigvards synd. Ja, det sa han inte riktigt, men som bär bort världens synd. Han kunde haft mitt namn med där, eller ditt namn, va? Och vi måste ha klart för oss vad Jesus egentligen gjorde eller vad Jesus gör. Han är ju bocken som bär bort synden, som tar den i vårt ställe, för vi orkar inte bära den. Och vi kan inte bli av med den när vi väl har fått den, men Jesus tar den på sig. Och då ska vi ha klart för oss att han går in under synden för att kunna bära den. Så han kommer inte att titta på den lite ovanpå och dutta lite här och sådär. Utan han går ner under synden och så bär han bort den. Så vilken synd du än så att säga bär på i ditt liv, så kan Jesus ta bort den och bära iväg den för dig. Alltså han gör det så underbart. Han går in under synden, så jag skulle vilja säga att han skrapar botten på dödsriket för din och min skull. Så det finns ingen synd som inte han kan förlåta. Så det är underbart att det är på det sättet. Alltså. Och det ska vi vara väldigt glada över. Innan Guds tröst kommer så gäller omvändelse. Som det heter i Apostlagärningarna 2:40 här och likaså 38. Jesus vädjade till dem. Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. En kristen människa då, som har varit med om den här omvändelsen, ska ju leva ett kristet liv. Ett liv i Jesu Kristi efterföljd, som det lyder i Petrus första brev 2:21, för att ni ska följa i hans fotspår. Som kristna, som ett Jesusfolk, är vi kallade att med både ande, kropp och själ utöva gudstjänst. Så vi ska inte bara vara troende till anden, utan det ska märkas i hela vårt liv, det hela. Att leva ett avskilt och heligt liv mitt i världen, mitt i motvinden, att gå mot strömmen. Så här lyder det i Filipperbrevet 3:20. Vårt hemland är himlen. Det grekiska ordet för hemland är politerma. Av det kommer både polis och politik, de uttrycken som vi använder mycket. Alltså därifrån väntar vi. Och det är därifrån vi ska hämta vårt sätt att leva. Vårt hemland, eller vår politik, vår ordning har vi i himlen. Och därifrån väntar vi. Därifrån tar vi och så lever vi ute mitt i världen. Det är bra, va? Ja, kom igen då. En kristens uppdrag här är att mitt i tillvaron av otro och Guds frånvändhet gå mot strömmen och tro på Guds ord och leva efter det.
Det är bra.
För vår Guds ord förblir i evighet. Och det är det enda som förblir i evighet. Då är det väl värt att hålla sig till det. Då är det väl värt att följa det, va? Men det kostar på. Det är inte lätt. Det kräver sin man och sin kvinna. Ett sådant sätt att leva medför många svårigheter, många problem. Det kan betyda förakt, det kan betyda förföljelse, det kan betyda lidande på olika sätt. Nu ska jag visa er en sak. Jag brukar gå med skylt ibland i Göteborg. Ett par timmar mitt i centrum. Och jag har lite olika texter vid de här tillfällena. Nu när jag tänkte på att jag skulle hit och predika så valde jag lite det som fanns i anknytning till det här med att predika. Och jag går mitt i smeten under 2 timmars tid. Det kan vara en onsdag, det kan vara en fredag. Någon gång kanske till och med en lördag, men oftast blir det mitt i veckan så där. Och nu i onsdags var det jättemycket folk på stan. Våra statsminister hade varit där precis och talat på förmiddagen. Och det var den ena valstugan efter den andra. Det var mycket plakat i omlopp och rop och lite skrän också ibland. Och så kommer jag där med den här skylten. Tror ni att den ledde till uppmärksamhet? Ja, det gjorde det. Jag tror att jag hade 9 eller 10 samtal under de där 2 timmarna. Jag försöker att inte stå för länge och prata med någon enskild sådär, utan att jag går runt så alla och så många som möjligt kan se. Vad från Bibeln behöver jag höra? Så mötte man ju texten. Och på baksidan kunde man sedan läsa: trösten som syndernas förlåtelse ger. Jag ska ge ett exempel. Jag kan ta 2. För det första så mötte jag en man som sa, läste texten högt: varifrån Bibeln behöver jag höra? Och så sa han: ingenting, sa han. Jag behöver inte höra någonting. Och så viftade han bort mig. Det var föraktet vid det tillfället. Plötsligt så hör jag 2 stycken som går och pratar bakom mig. En ung tjej och en kille som pratar med varandra. Och jag hör hur grabben säger till henne: vad står det egentligen på den där skylten? Och då läste hon upp den för honom. Ja, men det är ju riktigt bra, sa han då. Ja, så det blir ganska blandat. Det är olika kommentarer. Någon ropar halleluja, jag ropar halleluja tillbaka, såklart. Ja. Så jag kan tala om för er att vi behöver inte skämmas när vi har evangelium. Vad kan vara bättre för folket i världen och i Sverige att höra än evangelium om Jesus Kristus? Du kan få din synd förlåten. Jag vill säga att den största synden är när man inte tror på vem Jesus är. Det kan pratas ibland om att det där är en väldigt fruktansvärd synd. Mord och vad det nu skulle kunna vara. Förr hette det kassaskåpssprängningar och så vidare. Och man räknar upp olika saker. Men den värsta synden, kardinalsynden, är när vi inte tror på Herren Jesus Kristus för vem han är. Vad Bibeln berättar om honom. Låt oss inte göra Jesus till en snäll figur som vi själva kan liksom forma om så som vi vill. Utan låt honom vara den han är. Det är vår enda räddning som folk, att han får vara den han är. Jesus i hel figur. Precis som judafolket förr fick höra varma och ljuvliga ord från Gud efter att de hade omvänt sig till honom från sin avfällighet, från sin synda, och fått sin syndaskuld sonad, fått det där straffet upphävt, så får också Jesus folket idag tröst av Gud när det gör hans vilja. När de kristna människorna lever ut den kristna tron mitt i samhället, mitt i världen, med det motstånd och den förföljelse som det kan innebära, den försakelse som kan finnas med och det lidande. Och jag tänker på de gamla orden från Gamla testamentet då. Då hörs de också i nutid. Trösta, trösta min församling. Trösta, trösta de kristna. Trösta, trösta mitt folk. Då hörs det igen alltså. Därför att om vi ska få tröst av Gud, då bör det finnas en anledning till det. Att vi faktiskt känner behov av att bli tröstade. Att någon pysslar om oss. Att vi får höra de där ljuvliga orden. annars går det här förbi oss. Redan Jesus tar upp det här temat i sin bergspredikan i Matteus 5 och 4. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Och här handlar det inte i första hand om förlusten av en anhörig, en vän. Det är ju naturligtvis jobbigt även om man är en kristen. Utan kanske mer en sorg av att inte få leva som alla andra gör. Eller den andliga kampens sorglighet. Den finns där ändå alltså. Min mamma, Alice, hon var väldigt from. Man kunde tycka ibland att hon var väl from. Min pappa, Ruben, han var inte så from. Ibland kunde man tycka att han kunde varit lite frommare. Men de var väldigt olika. Men de funkade bra ihop. Och jag tänker mig så här, att när mamma dog så skulle det kunna ha varit något himmelskt som uppenbarade sig. För det var nästan på som att hon var värd det. Eller som att det skulle stämt med hennes sätt att vara. Tänk vad hon bad för mig när jag var en avfälling. Natt efter natt så bad hon. Och pappa var så arg ibland på henne för att hon störde honom med sin bön. Han var byggnadssnickare och han behövde sova om nätterna. Och där ligger hon och ber. Så en natt så far han upp och säger: sluta och be för den där. Låt den skråen dö. Ja, han var helt förtvivlad. Olikheten fanns där. Men kan ni tänka er den natten i juli månad 1984. Då min pappa dog. Då kom Jesus och visade sig för vår lille son 5 år. Det verkar inte som att mamma hade några direkta bekymmer med sin tro så där, eller att visa den, att leva ut den. Men det hade pappa. Han tyckte det var svårt många gånger att vara en sån tydlig kristen. Men jag vet, den sång han önskade att vi skulle sjunga på hans begravning, det var det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att hans nåd, min skuld, den betäcker det. Och kan du tänka dig att den natten, då kommer Jesus till lille David. Jag vill säga det här som att det är inte så att vi inte får misslyckas. Att det är inte så att vi alltid måste ligga uppe på en väldigt hög nivå med en hög bekännelse. Utan ibland kan det dala lite för oss, va? Det gjorde så för pappa. Det gjorde inte det för mamma. Men tänk att det var när pappa dog som Jesus kom till David. Det känns faktiskt på att man i många avseenden som kristen måste leva annorlunda. Att man inte får göra som man själv vill. Att man till exempel måste avstå det som i 1 Johannes 2:16 heter: vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med. Man får faktiskt avstå det som kristen. Det vill inte Gud att vi ska syssla med. Utan han säger: låt bli det där. Lämna det. Och så vidare. Jesus är sannoliken vår stora föredöme i att göra Guds vilja. Men till och med han säger: om det är möjligt, så låt mig slippa detta. Och det är klart, vi kan ju inte koppla ihop oss på det sättet med vad Jesus gjorde. Han var lydig Gud ända till döden på ett kors. Men då händer något underbart, därför att han lyder Gud och gör efter hans vilja. Och inte, ja, alltså att avstå mycket som han skulle kunna ägna sig åt. Därför har Gud upphöjt honom. Därför har Gud upphöjt Jesus över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Gud kompenserade honom för hans lydighet, för hans vilja. Gud tröstade honom. Gud höll om honom. Gud välsignade honom. Gud gjorde allt för honom, för att han skulle känna att han hade fått tröst och blivit kompenserad. Hör nu fortsättningen på Apostlagärningarna 2:38. Om ni tycker att jag håller på länge så har jag lite kvar. Så stanna gärna en stund till. Jag var bjuden till ateisterna i Göteborg. Deras förening vid tillfället, de ville höra mig tala kring antroposofi. Vad det är för någonting. Och då var det några stycken, 7-8 damer, som efter en stund så tyckte de att det var lite jobbigt det här. Jag var lite för kritisk mot vad den här läran, den här religionen eller filosofin står för. Så de reste sig upp och gick ut. Och då tänkte jag så här att ja, det kanske finns fler som vill gå ut. Så jag sa att men då kan vi vänta lite så får fler möjligheten att lämna nu. Innan jag fortsätter. Men det var det ingen mer som gick. Det var ju bra det. Så stanna kvar. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. För då kommer trösten. Inte bara förlåtelsen, utan då får ni den helige ande som går. Tack för sången här som du sjöng förut. Den helige ande som gåva. Som en kompensation. En tröst som pant på arvet. En försmak av det himmelska. Jag har här, tror jag, en av Levi Petrus starkaste predikningar. Inspelad här på den här CD:n. Att bli beklädd med kraft. Han höll den i Philadelphia, Stockholm 1957. Och den är så bra. Den är så stark. Den är så sund och så tydlig och så klar. Att bli beklädd med kraft från höjden. Inget är så tröstefullt i den kristna tron, tycker jag, som när Guds ande kommer över mig. Och det händer då och då. Att Guds ande kommer så där riktigt starkt över mig så att jag kan inte stanna upp. Jag kan inte vara tyst då alltså. Utan det bara måste ut antingen ett profetiskt budskap eller någonting i ett annat sammanhang. Kanske handlar om att skriva en artikel eller vad som helst. Guds ande kommer så där starkt över mig. Och jag blir så tröstad, jag blir så glad, jag blir så välsignad. Detta är som en kompensation för att jag bar om syndernas förlåtelse. För att jag kom tillbaka från mitt avfälliga tillstånd. Att jag återigen gick in i kallelsen. Biblisk väckelse är först och främst 1. Omvändelse från synd. 2. Fortsatt omvändelse från synd. I Småland, där jag kommer ifrån ursprungligen, så finns det en plats som heter Vriksta. En del av er kanske har varit där eller känner till det. Och strax intill så ligger en liten by eller några gårdar där det heter Holkaryd. Där fanns 2 bröder för länge sedan som var lite originella men riktigt brinnande i anden och härligt frälsta. Men de var lite originella så där. Och det kan man väl verkligen vara. Så var det ett sånt där bönehusmöte en kväll. Och det var på vintern så att man hade eldat i kaminen längst ner. Så det var jättevarmt i själva lokalen. Särskilt där nere. Och en av de här bröderna hade kommit tidigt och var med i mötet. Och den andra hade väl kanske hållit på med korna eller någonting, så han kom lite senare. Och ta sig långt fram, så långt fram. Det brukar ju oftast vara så att det fanns plats på första bänken. Och dit kommer han också, den här brodern. Och så får han se sin bror som sitter där, tror jag var på andra bänken. Så då vänder han sig om mot sin bror där. Och så säger han, här osar det frälsning. Här osar det frälsning. Precis. Har du känt det? När det osar frälsning, när det finns upprättelse, möjlighet och förvandling av ditt liv. Har du varit med i ett sådant sammanhang då det finns en sådan kraft utgjuten av Gud genom den heliga ande? I spåren av upprepad omvändelse som en följdverkan på det offret. 1. Fall Guds ande. 2. Fortsätter anden att falla. Men förlåtelsen måste finnas först. Sen kan det andra komma. Alltså, vad ska man predika? Jo, trösta mitt folk. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för dig att dess vedermöda, alltså domen är upphävd, den är slut. att deras missgärning är försonad och att de har fått dubbelt igen för alla sina synder. Om församlingen i Apostlagärningarna 9:31 varit med om en svår, de hade varit med om en svår förföljelse, och det står att de levde i Guds fruktan. Det står också att de växte genom den helige andes tröst och stöd. Den helige ande, vad viktig den är. Utslagsgivande kan vi säga. Jag tror inte på den glättiga församlingen. Jag har varit med så länge så jag kan säga det. Jag tror inte på den glättiga församlingen. Inte på det starkas församling heller. Jag tror inte heller på den bristfälliga församlingen, eller vad man kallar för det svagas församling. Jag tror efter Bibeln på det tröstades församling. På det tröstades församling. De som har syndernas förlåtelse och lever i syndernas förlåtelse. De som har blivit uppfyllda av den heliga ande och låter sig vidare uppfyllas av den heliga ande. Det tröstades församling. En församling av människor som tröstas med syndernas förlåtelse och som fortsätter att leva i det. En församling som uppfylls av den heliga ande och som fortsätter att uppfyllas av den heliga ande. Där har du vad man brukar kalla för väckelseatmosfär. Där finns väckelseatmosfären. Så länge har jag varit med och sådana problem har jag haft så jag kan säga att jag har sett detta. Jag har känt detta. Jag har inte bara hört det, jag har varit med om det. Ska man alltså synda då för att få anledning att be Gud om förlåtelse och därmed ha trösten att se fram emot? Ja, så skulle man ju då kunna tänka det hela. Jag är säker på att Paulus hade skrivit, nej, bort det. Det där är inte bra, så ska det inte gå till. 1968 hade jag varit avfälling under 5 års tid. Stuckit från min kallelse, sagt nej till kallelsen, sagt till Gud att nu går jag, kommer inte tillbaka mer. Jag hade blivit döpt i den heliga ande som 16-åring och kallelsen brann då starkt i mitt liv. Och sen kom djävulen och lurade mig. Och tyckte, ska du ha det så här nu resten av ditt liv? Och jag började bli stor i korken och trodde att jag var någonting. Och dessutom så började jag tänka på, jaha, ska jag följa Gud resten av mitt liv och göra nu efter det? Så det blev så att jag lämnade Gud. Vi hade en konflikt och jag gick min väg. Det gick några år och mitt liv blev bara värre och värre. Tomhet, saknad, tröstlöshet, tråkigt. Och det blev ju saker och ting som jag gjorde som jag fortfarande skäms jättemycket över att jag överhuvudtaget gjorde. I mars månad 1968 försökte jag ta livet av mig. Men Gud räddade mig då. I maj månad så höll jag på att omkomma i en bilolycka. Djävulen jagade mig liksom. Det var en sån kamp på mitt liv. Så att jag stiger upp ur diket där och då så står det en evangelist på gatan. Och hans mamma kommer fram till mig och säger, hur har du det med Gud? Och jag hade precis blivit räddad och hade hållit på. Jag hade blåst rätt in i ett träd i Skillingaryd. Ja. Och jag lovade Gud i det här sammanhanget att jag ska komma tillbaka. Men jag sa ju inte när. Men jag sa att jag skulle komma tillbaka till honom. I juni månad så åker jag till Nyhemsveckan. Och slår upp ett tält på Syndabacken som det kallades för. Eller avfällighetens område. Där tältade jag. Och ni skulle se hur jag såg ut. Och det var märkligt alltså. Jag kunde på något sätt inte låta bli. Utan en kväll så går jag in i tältmötet. Och går gången fram. Och passerar vid talarstolen. Och går ut vid sidan. I mitt avfälliga tillstånd. Men det fanns en längtan efter Gud. Som fanns kvar där. Sen tidigare och att tjäna honom. Men nu ska ni höra, sedan den 23 september 1968 så lever jag i Guds tröst genom förlåtelse och genom den heliga andes nådegåvor som finns i bruk i mitt liv. Halleluja! Det är underbart att ha varit med om syndernas förlåtelse och fått frid med Gud. Och det är underbart när man hör den heliga ande börja tala, den heliga ande börja verka i ens liv. Och vad starkt det är. Det är väckelsefolket, det är väckelseförsamlingen som blir tröstad. Den kristna församling som inte håller på att luras, som inte manipulerar, utan som lever och verkar efter att varje människa behöver frälsas från orättfärdighet till rättfärdighet, behöver räddas från andligt mörker till himmelskt ljus, är alltid enligt Bibeln en framtidsförsamling. Det är en framtidsförsamling. Det är i sådana sammanhang så kallar födda, odödliga, tacksamhetsglädje, glädje och beslutssånger har blivit till. Säkert den här vi hörde här, men jag tänkte också hur ljuvligt det är att mötas. Eller det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord. Den bär Guds eget stämpel, dess mönster är Guds ord. Eller jag tänker också på den här pingstens under nu upprepas. Guden samma är idag, samma kraft han vill dig skänka som han gav på pingstens dag. Är du med? Eller ska du stå utanför detta? Nej, var med hörni. Allt Guds folk är med. Och då vill jag säga, enskilda kristna och hela församlingar som är tröstade genom förlåtelse och uppfyllda av helig ande är både direkt och på sikt förutsättningar för bibliskt lärjungaskap och församlingsliv med allt vad det kan komma att betyda för inre och yttre mission, hjälp till nödlidande och andra många olika sociala insatser. Och här vill jag säga, alla tjänstegåvor, apostlar, profeter, lärare, förkunnare och vad vi nu kan räkna upp måste underordna sig detta. Vi har inga som håller på där med höga apostlar eller höga lärare eller höga predikanter, utan vi underordnar oss den helige ande. Det är otroligt viktigt när vi tittar framåt. När i en församling föreligger bestående behov av att höra tröstande predikan, ljuvligt tal, är det närmast bevis på att det handlar om verklig väckelse. Därför att då är man inne i ett andligt och socialt, kan man säga, lidande. Man möter olika svårigheter. Och behöver man tröst så är det ett bevis på att man är på rätt väg egentligen. Ja. Så när vi hör om människor som lider förföljelse i vad det nu kan vara någonstans i världen. Det kan vara Kina eller Ryssland eller Irak eller vad det är. Och hör om det, så är inte de fel i läran eller borta från Gud på något sätt. Utan det är snarare ett bevis för att de är rätt när de möter förföljelse och lidande, försakelse. Så det skulle jag vilja säga här. Detta önskar jag ska känneteckna Frikyrkans Linköpings fria församling ända tills Jesus kommer tillbaka. Ända tills Jesus kommer tillbaka. Lev i förlåtelse och lev uppfylld av den helige ande. Det är både eran räddning och Linköpings räddning. I Herrens Jesu Kristi namn, tack för möjligheten att predika. Amen. Herre, jag tackar dig för att du vill detta med oss alla. Utan undantag. Och jag ber för min egen del att jag ska få leva kvar i det här. Jesus Kristus. Att synd existerar och att jag behöver se vad det är för någonting och att jag behöver be om förlåtelse när jag har gjort det. Herre Jesus Kristus. Och att jag behöver bli mer uppfylld av den helige ande. Att jag behöver tjäna tydliga med andens nådegåvor. Halleluja. Och att andens frukter än mera dinglar från både ande, kropp och själ hos mig. Välsigna Free Church nu i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Tack för att ni har lyssnat.